Den röda gröden i våra hjärtan brinner alltid starkt för vårt lag. För allt som vi gjort och för allt som vi är i varje slag. Vi känner den röda gröden i våra hjärtan brinner för allt som ska ske.
Podden om Kalmar HC görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar HC. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar HC.
Ja. Men du, ska vi dra igång det som vi sedermera kommer
absolut
att släppa? Så vi börjar väl med att säga varmt välkommen till podden, Fredrik Söderström.
Tack så mycket för det, grabbar.
Kul att du vill vara med här i våran podd om Kalmar HC. Mackan, du är med oss här idag också.
Ja, jag är med och jag har precis packat väskan för att jag lämnar ju Jönköping imorgon för att gå på slutspelshockey i Kalmar.
Helt underbart. Slutspelshockey i Kalmar. Och Fredrik, du var ju i Kalmar bara för några dagar sedan.
Det var jag, och jag trodde faktiskt att jag skulle i 59 minuter av matchen på Hovet så trodde jag att jag skulle komma tillbaks till Kalmar trakten åtminstone egentligen idag, eller knappt åkt hem, för att känslan var att hade det blivit Nybro Kalmar, Kalmar Nybro hur man nu ser det, så hade det varit ett enormt intresse, tror vi, och att vi då hade haft full sändning så att säga med studio, men nu blev det inte så, så att jag ska, som det är i just nu, till Nybro på onsdag, Nybro Almtuna. Sen vet vi inte vad som händer på torsdagen då, om det möjligtvis skulle vara Karlskoga Kalmar. Men jag fick uppleva ett fantastiskt vackert Kalmar på fredag.
Vad roligt.
Oj, oj. Men jag fick en sån käftsmäll på lördag morgon när jag går ut till bilen och det var snö som föll från himlen.
Det var något helt annat. Det
men jag konstaterar det.
Ja. Men visst var det ett himla märkligt avslut. Jag har ju verkligen velat ha det här superderbyt i play-in eller åttondelsfinalen hela tiden. Jag har ju gått och tittat på den där tabellen och försökt att lira ihop det i 8 veckor nu. Och liksom verkligen känt att yes, det blir av. Och så blev jag snuvad på det med en minut kvar.
Ja, och jag ska säga att jag var ju inne på det, vi har ju spekulerat kring det en tid och känt att ja, men banne med det kommer att landa i det. Och sen när man hade klart för sig hur slutrundan skulle vara, så var det väl möjligtvis de här funderingarna kring skulle man få möta varandra, hur skulle det där justeras lite grann. Och sen drar matchen igång och så står vi och konstaterar i tv gång efter annan att det händer ingenting i tabellen. Mm. Sen det går ju till så att där jag står i studion mellan båsen så har vi ett gäng monitorer och sen har jag en person som sitter i TV4-huset i örat och på en skärm till mig som hjälper mig med när man ska plocka ut lite analyser och rit och sådär. Och han höll mig uppdaterad, så såg jag att det var 3-2, så jag fick på den så jag kunde liksom stå och titta på den, men så tittade jag på matchen Kalmar-Djurgården och så får jag bara i örat att herregud, de kvitterar. Så det var liksom en dramatik där och så stod jag stod nära Kalmar-båset där, så att några av de här sneglade ju ner mot min monitor och jag kunde ju då informera att nu är det kvitterat där, så att jag tror att det blev lite sådär chockartat för alla.
Ja.
Och sen har AIK ett ribbskott med, vad är det, 10 sekunder kvar också, som också hade förändrat både för AIK och för hela den här play-in-rundan då ju.
Ja, men och det var inte vem som helst, det var Gyngel som smackade den i ribban, så att det snacka om att det är fascinerande, det ska alltså gå 52 i den 52 omgången och den 59 minuten så händer saker och ting. Det säger en del om den här klyschan med små marginaler faktiskt.
Och det är väl därför som vi älskar våran sport ishockey.
Ja, det är en stor anledning, men jag förstår vad det gör med människor, för jag träffade ju en hel del folk i Hat Store Arena där när vi kom dit, och vi kommer alltid med energi, det är väldigt trevligt att komma till Kalmar, det är en bra liksom arena för oss, och man möter folk så där, och så kommer det folk fram och vill snacka, och så säger man så här, men wow, tänk vilka matcher vi kan få nästa vecka, och majoriteten av dem som jag pratade med sa nej, jag vill inte ha det, jag orkar inte. Jag orkar inte med såna där matcher. För jag förstår, och ändå förstår jag förmodligen inte hur ni känner.
Nej, jag har ju ändå velat ha det här superderbyt, men just den känslan du beskriver, den hade jag i första perioden i derby nummer 3. Det som spelades i Hatstore, och det stod så här 3-3 efter 10 minuter eller någonting.
Horribel försvarsmässig början.
Ja, ja, verkligen. Men man kastades mellan hopp och förtvivlan och glädjevrål och djupa suckar så många gånger de första 10 minuterna av matchen där, så jag var helt, helt matt. Och det är väl lite grann den känslan kanske som kanske återfinns i de där kommentarerna från KC-supportrar som: nej, jag orkar inte ett derby. Jag vill hellre ha något annat. Kanske är det så. Det sen finns det ju en annan halva som väldigt gärna vill ha det. Men
ja, men sen går det lite emot. För jag har ju varit jag har ju spelat det här fegkortet och sagt att ja, men är det så att Nybro slår ut Kalmar så vinner Nybro säsongen. Nu har Kalmar 3-1 i matcher. De kan ändå liksom stoltsera med det över sommaren. Men jag hatar ju mig själv också för att jag har blivit så jävla feg. Liksom.
Ja, jag känner ju inte igen dig i den kommentaren.
Nej.
Men jag har förstått det som då är utifrån betraktare. Sen ska man ha i åtanke i för sig att jag var ju 6 år i Oskarshamn, så att regionen kan jag, och jag insåg tidigt där att det är en väldig stolthet över sin bygd, sitt lag, och att det finns många, om jag kallar det mindre klubbar, om vi pratar hockeyettan, kanske till och med ner i hockeytvåan, som har sina rivaler. Och under den här säsongen med både Kalmar och Nybro så har ju vi förstått det. Och när vi har gjort dem, jag tror att vi har gjort 2 derbyn så att säga, med studio på plats. Och då läser man in hur folk reagerar och att det kanske... Jag hade nog känslan innan senaste veckorna att Nybro har nästan varit besvikna på sin säsong. Vilket för mig var mycket märkligt med tanke på att man är nykomlingar och har legat bra till. Men jag tror att det handlar om de här förlusterna mot Kalmar.
Mm. Intressant spaning. Så är det kanske.
Ja, men jag håller helt med. Och, alltså jag tycker båda nykomlingarna har gjort det egentligen helt fantastiskt. De var väl topp 10 bästa nykomlingar, tyckte jag att ni visade i studion där. Men jag glider lite mot att du sa att du var tränare i Oskarshamn. Jag då som bor i Jönköping hoppas att Oskarshamn åker ut. Säg att Västervik klarar sig kvar, och så finns det något hockeyettanlag i närheten som jag tror har kvar. Kan det bli för många lag också?
Det skulle vara praktiskt, för då skulle jag köpa med någon paradvåning i kanske Kalmar med utsikt mot Öland. Så, där. Ja. Så hade jag inte så mycket resor att göra. Men skämt åsido så... Ja, men i grunden så tror jag att det är bra med en spridning, om jag tänker för svensk hockey i stort. Därför var det bra när Östersund gick upp. Att man fick ett område till som blev så att säga hockeyallsvenskt. Men vi har ju haft den diskussionen att Småland är ju på något sätt hjärtat i svensk hockey nu. Visst, det går knackigt för HV, det går knackigt för Oskarshamn, men om du börjar räkna antal elitlag i en och samma region så är det smått unikt faktiskt. Men det som man kan säga som svar på din fråga var ett Smålandsderby. Det har vi ju haft så många så vi vet inte hur många det är till slut. Och det har ju kvävt det lite grann, såklart. Sen ska man ju säga i och för sig att Småland är ett gigantiskt till ytan landskap, så att det är ju ändå ett visst avstånd, men det är en relevant fråga.
Ja, men jag tänker ju framförallt att du är i Oskarshamn, Kalmar, Nybro, det är väl en timmes resväg. Och med Kalmar i mitten, att ja, men de där kanske blir ändå, i så fall om det här nu händer, hypare. Men som du säger, man kanske det här Västervik och Tingsryd kanske blir lite mer urvattnare.
Så är det ju, och det där är ju... Det är ju rätt så viktigt att man skapar sig en fiende. Om man, jag vet inte ordet fiende, men har du 14 lag i en serie så är det 13 du vill slå. Men att du får ett lag eller möjligen 2 som blir någon speciell hype för publikt sett, det tror jag är viktigt. Men publiken orkar ju inte ha 20 hemmamatcher som är så att säga på liv och död. För då blir ju det lite fel i bedömningen också. Så att, men det är ju som du säger, det är ett jätteintressant läge. Vi vet att ett småländskt lag ryker.
Ja, det är helt sant. Ett ryker. Vi hoppas ju, jag och Mackan är ju biased i den frågan. Men det är ju inte det ska handla om här. Men bara tillbaka på det här med derby. Vi snackade ju en del med Lars Lindberg om det också i november, december eller någonting. Men jag tycker ju att man är ju lite för pigg med att skriva Smålands derby när man marknadsför matcher mot Västervik och Tingsryd. Det är ju inte alls derbyglöd i de matcherna på samma sätt som det är mot Nybro liksom.
Nej, alltså Lars och jag och Daggen hade ju, det var väl så här att det var någon sändning, en sån här fredags, superfredag, där jag och Lars plockade ut 5 heta derbyn i svensk hockey. Och då blev det ett jävla liv rent ut sagt på Björklövens supportrar som tyckte att, för då hade vi Björklöven Modo och inte Björklöven Skellefteå. Mm. Men man får backa så, jag vet inte, det är 25-30 år för att hitta Björklöven mot Skellefteå. Medan Björklöven Modo har ju varit fantastiska matchserier i slutspel på Hockeyallsvenskan de senaste åren. Mm. Och i samband med det där så blev det, ja, men en ganska intressant diskussion vad 17 derby är. Och jag vet att vi kollade att i grund och botten så är derby en och samma stad. Derby ska också kunna vara så att säga, vänster mot höger eller arbetarlag mot det fina laget om man nu kokar ner det. Men jag tycker också att påstå att Västervik-Tingsryd skulle vara ett stekhett Smålands derby, det är att devalvera ordet.
Exakt.
Håller så med till vi full. Kanske kan komma på något bättre ord.
Ja, rivalmöte.
Men det,
eller gör man något annat de matcherna. Ja. Gör halsduksmatchen, rosa matchen, familjedagen eller någonting utav de matcherna. Vi kan skita i och kalla dem för Smålands derbyn. Personlig åsikt.
Ja, men sen kan det vara så här, bara nu ska jag ta oss i försvar som jobbar med hockeyn. Ibland har vi folk, om man säger som är, inte har med oss att göra som kan ju vara sociala medier eller någon sån här puffar som man säger på tv som kommer upp i en annan sändning där det står att imorgon är det Smålands derby Hockeyallsvenskan, Västervik mot Tingsryd. Och då är det ofta personer som kanske inte är lika välbevandrade som vi är i det. Vi försöker vara försiktiga med att klänga oss med de orden eller prata om att det skulle vara seriefinal i ett sånt där ord som, det finns ju ett antal människor som får hjärtstillestånd när det används på fel sätt. Så att jag tycker att vi har lärt oss lite grann, men ibland är det någon som slinter lite med tangenterna.
Ja, så är det. Men du Fredrik, Kalmar HC har ju gjort lite grann utav en anmärkningsvärd resa den här säsongen genom Hockeyallsvenskan. Och vi skulle vilja prata om hela den resan med dig, och vi har inte hur mycket tid som helst, men om vi backar bandet ändå till juli månad när Kalmar HC får besked om att ni får en hockeyallsvensk plats om ni vill, och de tackar ja, och det går ut i media. Vad tänkte du då, Kalmar HC i Hockeyallsvenskan?
Första tanken där och då var oj, oj, oj. Det här ska inte vara möjligt att göra något vettigt av. Jag vet också att jag kände en viss bedrövelse över att det blev på det sättet. Och innan någon nu tappar kaffekoppen ska jag säga att det handlade inte om att det var Kalmar som skulle få platsen, utan mer att det var ett så pass sent besked. Jag hade en farhåga att det skulle göra Hockeyallsvenskan sämre, att det fanns för små förutsättningar för att göra någonting vettigt av det. Men det fanns ju ändå ett snack tidigare. Det var ju liksom en pågående diskussion och det fanns ju frågetecken kring. Det var vid Kristianstad i det här fallet, va?
Ja,
stämmer.
Och vi fick väl också lite information, inte från den där nämnden, för det får inte vi. Men att det inte såg något bra ut hade jag klart för mig. Så att, jag hade nog ändå tänkt att det skulle kunna bli så. Men när det väl skedde och den närmaste tiden där så kände jag dels lite spänning. För jag var nyfiken att se hur ska man lösa det här. Jag försökte se över, jag hade hyfsad koll generellt så på Kalmar eftersom man var ett ganska intressant hockeyettanlag på vad det var för spelare där. Och jag vet att jag tänkte att okej, det finns ändå ett gäng som rimligtvis borde kunna fylla ut. Men jag ställde mig frågan, hur ska man hitta namnen som gör skillnad? Och det trodde jag inte. Jag ska säga att jag väntat länge på att det skulle rasa. Om inte, kanske inte totalt, men jag trodde att man hade pikat kanske under senhösten. Mm. Men fel hade jag.
Ja, och nu jag säger att jag tycker du har helt rätt. Men du som kan hockey betydligt bättre än vad vi kan. Kalmar kom ju in med liksom en jättefrejdig spelstil. Och, alltså de satte ju en galen press. Och jag satt väl i den här podden och var bedrövad för att de släppte till extremt mycket 2-1. Men när det gick lite tungt tycker att man också har förändrat och utvecklat spelet för Hockeyallsvenskan mer än vad man kanske hade i början när man kanske chockade lagen på ett annat sätt?
Så skulle jag nog faktiskt säga att det är. Sen kan jag inte säga i detalj vad det är man har gjort, och jag vet att vi i något sammanhang har försökt att ställa de frågorna vid intervjuer och sådär, och jag vet av egen erfarenhet att man berättar såklart inte allt officiellt, men jag tycker att det som du börjar med att säga, det var ju det som har satt tonen för Kalmar, det här irrationella, intensiva, oerhört hårt arbetande som skapade oreda för motståndarna, för hockey är lika mycket att bygga ditt eget som att störa det andra. Sen kom det ju en fas, och nu har jag inte siffror framför mig, men det fanns ju några sjok där Kalmar förlorade ett gäng matcher. Jag vet att när vi gjorde den, och det här kommer jag faktiskt ihåg, tror jag till och med på dagen, 5 januari, en fredag, för då var det samma kväll som det var JVM-final, som det var Västervik-Kalmar. Då hade det varit gäng förluster, och jag vet att det var så lite vägskälsläge. Ska Västervik kunna undvika ett negativt kval, ska Kalmar rasa. Och den matchen som inte var imponerande i sin helhet på något sätt, det var inte så mycket publik och den var liksom lite bortglömd, men det var ändå någonting jag tog med mig då, att det här Kalmar jag såg idag stängde ner Västervik, man plockade bort deras chanser och spelade en väldigt mogen hockey. Så det är det som kanske är den, det tillsammans med att man har haft en push sen de, vad ska vi säga då, nu hade man några förluster på slutet här, men före det så hade man, tyckte jag, petade upp det en nivå till, så att det är egentligen de två stegen imponera mer på mig än att man överraskade första 10 omgångarna.
Och jag tänker, du som har jobbat som tränare, så måste det också vara ganska svårt att alltså, ändra identiteten och utveckla den. Men hade du Kalmar på någon annan plats än 14 i ditt tips inför säsongen?
Jag tror jag hade de 8, nej jag skojar. Nej, jag hade dem i botten. Och jag skäms inte för att säga det, eller jag tar liksom alla gliringar om det, för att jag tror att det finns inte många sansade icke-kalmariter som tänkte att det här ska man kunna göra. Och det säger mig flera saker. Det säger mig också att jag tycker att det är ett gäng lag som inte har skött sina kort rätt. Och det kanske också, förstår mig rätt utan att ta någonting från Kalmar, kan ha gett dem en skjuts. Jag tänker på att Västerås med dem, pengarna man lägger och den rutinen har klappat ihop. Det Västervik har gjort, Östersund, en besvikelse för mig. Så att det finns säkert flera skäl till att man är där man är.
Sen får man ju komma ihåg också att när experter, så som du, tippade serien och hur den skulle sluta, så stod alla lagen på 0 spelade matcher. Men efter ett gäng med spelade matcher så värvade ju faktiskt Stolt in väldigt fin rutin till laget i form av till exempel Kim Strömberg och Timo Leppaus, som jag tycker verkligen har varit dragande hästar i att dra det här framåt.
Ja, och det ska jag ge Daniel Stolt. Jag har egentligen ingen tidigare relation till honom. Han kom till Oskarshamn när jag lämnade, så att våra vägar har inte korsat. Sen hade jag insikter om att han gjorde ett bra jobb i Vimmerby på den tiden jag var i Oskarshamn, så att jag har liksom inte haft någon anledning att inte tro att han skulle kunna göra det bra. Men jag tycker att de namnen du nämner har inte bara levererat i form av poäng och att man har varit framträdande. Jag tycker också att man har tagit ett spelmässigt ansvar, och med det menar jag att även om man inte alltid är bäst så gör man sin grej, vilket har utkristalliserat att de här tunnare namnen, om jag uttrycker så, som kanske kommer med upp från Hockeyettan, har haft lättare att göra sin grej. För det problemet som uppstår, hade man inte haft de här du nämner, så är det möjligt att då är det plötsligt någon i fjärde linan som vill göra jobbet som en i andra eller första linan ska göra, och sen får du ett visst haveri där. Så att jag tycker att det finns just den delen med rekryteringar under säsongen. Också ska jag säga att man inte heller har köpt för mycket. Uppenbarligen har man ju tänkt att okej, det är några vi ska ge chansen. Det kanske kommer ta 15-20 omgångar innan de är hockeyallsvenska. Men vi litar på dem. Oj, ursäkta, nu tappade jag rösten här. Vi litar på dem, vi tror på dem, och ger vi dem tiden så kommer de att växa in i det. Så att strategiska besluten känns som de har det helt rätt.
Ja, nej, men jag tycker Gabriel Olsson är ett typexempel på en sån kille som han gav förtroende och som har vuxit in i det. Erik Norén, helt makalöst bra. Schreiber, också väldigt, väldigt bra.
Jag håller med, jag håller med. Och det som för mig är, jag har en del genom år i hockeyn, goda relationer med SHL, sportchefer, tränare. Och det är ju inte helt ovanligt att jag pratar med dem, kan vara i ett specifikt ärende eller rent generellt. Och då har frågan kommit kring den här typen av spelare som du nämner. Och Norén är en sån som flera förhörde sig om ganska tidigt. Och för mig är det fascinerande. Jag hade han med som ett utropstecken i sändningen i fredags inför match. Där vi pratade om att det som imponerade på mig är sättet han så snabbt anpassade sig till den hockeyn som ändå hockeyallsvenskan är. För det svåra med den ligan är att det är sällan två matcher i rad ser likadan ut som det kanske gör i SHL. I hockeyallsvenskan så är det så viktigt att du håller fast vid din identitet men ändå kan parera ett aggressivt forecheckande AIK eller ett styrspelande Brynäs i en period. Och det där, det kräver sin man.
Mm. Ja, men jag tycker vi förstår exakt vad du menar. Och nu tar vi upp Erik Norén igen. Han har ju varit med i den här podden. Han är den som varit med mest, tror jag. Nej, men, och han bekräftade det här för några veckor sedan att han ska någon annanstans efter det här året. Men vi sa det när vi tittade på truppen innan att ja, men, vi trodde att de skulle behöva ganska stora förändringar på just backsidan. Men där är de här unga backarna har ju tagit jättesteg.
Ja, och där ska jag också säga så här, utan att fastna i ett märkligt resonemang. Men som tränare, om du har en tunn backsida, så vill du gärna se till att du hamnar i den offensiva zonen, även om du inte alltid har full kontroll på läget. Du vill liksom minimera tiden i egen zon. Och jag tycker att, för det är ju lika med Theo Chardis där, är ju en sån som jag i början kände, vi kanske kommer in specifikt på honom sen, men att han bidrog till att vi lämnar den här halvan fort som fan. Med min hjälp av min skicklighet så slipper vi vara här nere och blotta våra svagheter. och jag tycker att hockeyn som Kalmar har gör att det blir inte sånt där monumentalt tryck i egen zon. Och då klarar sig också lite sämre backar. Och jag säger det med värme, men lite sämre backar än vad du betalar för om du spelar i Brynäs eller Djurgården eller Björklöven. På ändå ett ganska bra sätt.
Och innan vi kommer in på team som kommer in på så vill jag ha en take på, vi poddade med Gabriel Mondiel inför säsongen och då sa jag att min största oro är att jag tror att hockeyallsvenskan blir väldigt, väldigt ojämn. Men om man tittar då, Brynäs sprang iväg och Västervik och Östersund hakar väl efter, men har den inte varit jämnare än vad, den är jämnare än vad jag trodde i alla fall. Vad är din take på det?
Att jag är beredd att hålla med och jag är det för att det är ett gäng tränare som har sagt så när vi har haft den där diskussionen uppe. För det fanns folk hos oss som sa ganska tidigt att fasiken, är det inte lite sämre? Men vi kom fram till, och jag får det bekräftat av många andra, att det är mer så att den är jämn. Vilket kan göra att man kan tycka att resultat går på ett märkligt sätt och att det därmed skulle vara sämre. Så att jag tycker du är helt rätt ute. Det är en jämnare serie. Men sen tycker jag kanske att Västervik och faktiskt Östersund har varit svagare än vad jag upplevde att bottenlagen var förra säsongen.
Om jag kan, vilka var det som kvalade förra året mer än Västervik?
Tingsryd.
Just det.
Och jag tycker att Tingsryd har lyft sig den här säsongen. Så, att, så kan det vara. Sen är jag inte helt säker på. Alltså, jag har varit nära den här ligan nu i flera omgångar, men i tv så att säga så är det mitt tredje år och jag tyckte ju att HV71 var i en klass för sig i grundserien den säsongen, 21-22 vid det. 22-23 var det Modo som jag tyckte liksom stack ut. Och med all tydlighet ska jag säga att Brynäs har varit bäst, men jag tycker det fanns en lång period där jag inte riktigt var säker på att de var klart bäst, men sen landade de en första plats med god marginal, så att det får man väl ändå säga. Mm.
Men för mig är det också lite skillnad att när HV71 åkte ur så hade det varit ett par tuffa år med pandemi och det kändes som att lagen, kanske Björklöven, Modo, glömmer säkert topplaget, kanske hade satsat där mot slutet av det året som avbröt, så att de kanske inte riktigt hade de ekonomiska musklerna som jag kanske tycker att ja, men Björklöven, Södertälje Djurgården har idag. Så att jag känner som att det finns mer utmanare kanske rent ekonomiskt mot Brynäs som har sin fördel mot vad HV71 hade.
Men så kan det nog vara. Jag tror att du kan vara rätt på det. Sen är jag lite besvärad, vilket jag har luftat ett gäng gånger både i tv och i Ringside-podden som vi har. Att jag tycker att den här klyftan har ökat. Inte bara mellan SHL och Hockeyallsvenskan utan också i Hockeyallsvenskan så att säga. Det är en handfull lag som har helt andra förutsättningar än vad resten har. Och det kommer bli ett dilemma över tid.
Jo, men Hockeyallsvenskan har gått från att vara den jämnaste ligan i hela Europa till, som jag då var orolig för, att den skulle kanske bli en av de ojämnaste. Nu tycker jag ändå att den inte har blivit det, men jag var orolig för det.
Ja, men jämn, om man säger så här, jag är ju snarare imponerad utan att jag sitter på kronor och ören för vad man betalar för sina trupper på hur de mindre bemedlade lagen faktiskt presterar i det rent sportsliga. Mm. Däremot är det den ekonomiska klyftan som jag tänker kommer vara bli liksom gigantisk med tiden.
Och nu kör jag bara på här, Johan, så går till. Nej, men när vi ändå pratar om det här med ekonomin, förra året så hade vi Vita Hästen i konkurs och Kristianstad klarade inte elitlicens. Det flaggade som Almtuna och Västervik, och vi såg Västervik hade på hemsidan nu. Kan det också bli att det blir för dyrt att spela Hockeyallsvenskan?
Kan det absolut bli. Och den diskussionen oroar mig. För jag upplever nog att det finns ett gäng klubbar som, om jag skulle spetsa det ordentligt, skulle säga: varför är ni ens i Hockeyallsvenskan? Mm. När jag hör hur oerhört tufft det är att få det att gå ihop. Mm. Och jag tycker att Hockeyallsvenskan som liga, som gör många bra saker, och jag förutsätter att de också pillar i det här och verkligen försöker ta reda på hur mår egentligen klubbarna? Hur tufft är det att få ihop det här?
Ja, men ja, absolut. Men ekonomi är inte så kul. Det är roligt att prata om bra spelare.
Ja, det är mycket roligare. Ska vi prata om den där guldklimpen som Daniel Stolt hittade i ECHL? Borta på,
får jag fråga er som experter, hur uttalar ni hans efternamn?
Vi hade ju ett battle när vi intervjuade Tim Theo Charadis, så vi fick ju prova dem och jag vann. Jag var närmast uttal, så Tim Theo Charadis, där håller det.
Kajsa Kalmeus som är programledare hos oss, hon är ju utomordentligt skicklig på engelska. Hon har bott och jobbat under en kortare tid där borta. Så att hon, när vi sa Theo Charadis, Theo Charadis, då sa hon: tänk charity, alltså välgörenhet över det på engelska, så får du rätt liksom knorr på det där. Så att, men ja, det var det om namnet.
Men det är en härlig, det är ju en grekisk familj.
Ja, jag har kallat honom den grekiska poeten i ett antal sändningar, och jag tänker att någon kommer tänka att jag är elak, men det är verkligen ett fantastiskt namn.
Ja, men hur kommer det sig att du har valt poeten?
Det finns ju en Theo, vad heter han, en äldre svensk författare som heter, nu tappar jag det namnet bara, för det, låt mig plocka fram det.
Okej, okay, så det är en koppling till en svensk poet.
Ja, precis, det var vi sa innan en sändning, och det låter ju som hans, jag kommer med namnet om en liten stund.
Jag tänkte om det var någon sån här gammal grekisk diktare.
Här har du, Theodor Kallifatides, det var liksom samma klang på hur man uttryckte det, så där kom det.
Jag förstår. Ja, nej, men Tim, han har ju verkligen tagit Kalmar-publiken med storm. Det är kids som går med tröjor med hans nummer och namn på ryggen på skolgården och i hatten som vi kallar Hetstor Arena.
Mm.
Jag tror att alla är mycket eniga om att han är lagets bästa spelare. Hur har du sett på hans resa genom Hockeyallsvenskan här?
Jag ska börja med det du sa här på slutet. Betydelsen av att få en stjärna som barn, gamla tanter, matvaruhandlare, folk i grannhuset älskar och tycker om och köper matchtröjor för, betyder vansinnigt mycket. Jag har varit med om det i lag jag har varit, där man liksom har fått någon som har poppat upp och då blir alla wow, det ger en skjuts till hela grejen, för att det är inte alla som går och tittar på hur forechecken ser ut eller uppspelen funkar, utan man vill hitta en som man tycker är, han är min favorit. Så att det är väldigt viktigt såklart. Men jag ska beskriva honom såklart osedd för mig. Den som säger något annat förutom de som kanske är initierade eller sportchefer och har fått namnet på sitt bord ljuger för att det ska låta bra. Ja. Men när vi får ett sånt namn så börjar man titta på okej, historik. Man kan ibland komma över något klipp och sådär. Vilket ofta säger väldigt lite för att det är på en annan rink, det är en annan miljö. Så att han var, det var ett blankt papper för mig. Första delen var där jag beundrade hans offensiva mod, hans sätt att våga utmana och skapa i tid och otid. Tyckte kanske att det fanns svagheter i defensiven som han har utvecklat under säsongen, och det handlar väl säkerligen om att anpassa sig till svensk systemhockey och till Dorink och till sina lagkamrater och alla de här faktorerna. Men slutsatsen och summeringen efter 52 matcher är ju att det är en vansinnigt bra rekrytering av Kalmar, och en spelare som jag tror också passar i det sättet som Kalmar spelar, med Toralas idéer och tankar och Stolts sätt att bygga ett lag, att han har blivit rätt del av ett pussel. Jag tar ingenting ifrån Tim om jag säger att han kanske inte alls hade varit lika bra i Tingsryd eller i Västerås eller i Björklöven, för att det kan handla om speltid och förtroende. Så att jag tror att det finns de här nyckelfaktorerna har man kunnat satt check på. Och då har hans svar varit, titta på mig, jag gör så här. Mm. Och det är ju succé.
Ja, men det är ju lätt att gilla hans sätt som han bär puck. Precis som du var inne i, ja, men jag tar den här så slipper vi vara i defensiv zon. Jag kör upp med den, han är liksom och stökar ner i offensiva sarghörn, han är bakom motståndarnas mål, försöker att gå köksvägen, men man tänker inte riktigt att en back ska vara där. Samtidigt som han väldigt tidigt då avgjorde två matcher i sadden till Kalmars fördel och fick igång poängproduktionen fort, så han blev ju ganska snabbt liksom synonym med Kalmar HC, våran pangstart i Hockeyallsvenskan, Tim Theo Charities, han har gjort de avgörande målen.
Ja, och då blir du älskvärd, du blir respekterad, och det gör också någonting med motståndarna, att man, en del vill spela tajt och tufft på honom för att ta bort det. Det kan ju vissa skickliga spelare tycka är perfekt för att våga utmana lite till. Jag tror att det handlar lite grann om också vad du får för status i gruppen, ett förtroende och en trygghet där. Och det mindsetet han har, som är offensivt. Och jag tror att det var i fredags faktiskt, eller om det var en tidigare match med Kalmar, där jag nämnde, det fanns en back som heter Cody Curran som varit SHLs bästa back för några år sedan i Rögle. Jag hade honom i Norge i Storhamar säsongen innan, och efter en försäsongsturnering i Lillehammer där vi mötte lite allsvenska lag, så hade vi allvarliga funderingar på om vi skulle behålla honom. Det här var ju då i septembers början, för att vi sa, var jag och Jeff Jakob som idag är assisterande tränare i Linköping, som sa att det kommer aldrig att gå. Han gör ju inte en enda grej av det han ska göra som back. Han gör allt annat. Sen jobbade vi hårt med honom och det visade sig att han var en total succé. Och jag har gjort den parallellen med Theo Charities, att just, den ska jag inte säga att han räcker hela vägen till BSHLs bästa back och vidare ut i världen, men det finns likheter i form av mindsetet. Och jag vet inte hur många gånger jag har stått i en studion och jobbat när vi får in highlights från andra matcher, och så får vi höra så att ja, men nu går vi till Kalmar mot Björklöven, och så är mål, och så tittar jag på den där skärmen och så ser jag bara att det är fyra kalmariter, det är ingen back där. Ja, där, var fan kommer han där? Är det Theo Charities kommer från hörnet och in? Alltså han är på helt andra platser än vad en normal spelare är. På ett sätt som vi har skojat om, för att det är väldigt irrationell hockey. Mm.
Och jag tänkte säga också lite det här, i början så vräkta in poäng, sen har det gått lite tyngre. Men jag tycker också att det är precis det du säger, i början så kändes det som att när han kom hit att shit, jag får utnyttja det jag är bäst på, skridskoåkningen, transportera puck. Men han glömde ju i vissa fall bort att just det, jag ska... Jag brukar säga det när jag var tränare på amatörnivå i division 4, så brukar jag säga att om du är back, då ska du alltid stilla till att ha tre spelare framför dig. Han kände som att han levde ju livet när han kom hit och bara shit, jag kör nu.
Och det där, men det är ett mindset, och jag det är väldigt få svenska spelare, backar, som tänker på det sättet. Jag hade en kille i Oskarshamn som de Oskarshamnarna har koll på, som heter Sam Löfqvist, en amerikan, som var en fascinerande man. För övrigt hämtade honom på Kalmar flygplats i, det var oktober, november, det var snöstorm. Och han kommer ut med bagaget i t-shirt, så sa jag när vi gick ut i bilen att I think you should put your jacket on because it's winter here. Och då svarade han att men jag har ingen jacka, jag flög från Texas, där var det 37 grader varmt. Men den här Sam Löfqvist, han var, påminner väldigt mycket om Theo Sheridan. Så jag, det brann av en gång för mig i en paus, och jag skrek någonting att typ backar spelar backar. Sen lärde han sig den där frasen på svenska, så en annan gång så säger han backar spelar backar, men Sam spelar forward, sa han till mig. Och inte hela laget, vilket gjorde att vi började gapskratta åt det. Men det är ett mindset, och jag tror att återigen, det funkar i Kalmar, det funkar med den miljön, det funkar med, det är något slags punklag för mig, Kalmar, och hela utstrålningen man har, och där passar han bra.
Du säger något intressant här, det är ett punklag. Tror du punken kan fortsätta ett år till? Eller hur tänker och tror du att Kalmar HC behöver ta sig an nästa år?
Nästa år, och det här är ju det ledsamma att säga när alla tänker att första året är svårt, men andra året är ännu svårare. Östersund, inte alls samma sak som Kalmar, men det finns likheter. Som kom upp i Hockeyallsvenskan förra året och gjorde väldigt många bra saker, som sen fick någon slags återfall år två. Så att det är ganska övertygad om, och det är en intressant del att vad man nu står inför. Det följer, framgång föder många goda saker, men det för också med sig att vissa tycker lite för gott om sig själv. Man vill vara bättre betald, har du inte sett vad jag har gjort? Kostnaderna ökar, och framförallt så blir man lite mer synad. Man blir synad av motståndarna, man blir synad av media. Nästa år är det ju inte okej för TV4 Hockeys experter om Kalmar blir någonting annat än, vad blev man nu?
Tia. Ja, tia blev han, förlåt.
Tia, ja, precis. Hårfint där. Skulle man sluta 11 så är det, alltså, kanske inte ett misslyckande, men det är ju inte tillräckligt bra. Så att det gör, och det hockeymässiga, det här punkiga som jag säger, det tror jag man kommer justera lite grann. Det är jag tämligen övertygad om, för att du har inte samma överraskningsmoment i det.
Det ska bli väldigt spännande att se. Och vi vet ju inte heller om vi ska låta slutspelet gå klart innan vi spekulerar ännu mer i det, men vi vet ju inte heller vem som kommer träna Kalmar HC nästa år. För jag gissar att det kommer avgöra lite grann hur punken ute på isen kommer att se
ut. Så kan det vara. Det kan ju bli SHL för Kalmar om vi tänker rent teoretiskt, va?
Ja, det vore en häftig
tanke. Nej, men det är ju som du säger, det fina för Kalmar, om jag som utomstående får tänka, så är det ju, hade jag varit sympatiserat eller haft ett säsongskort, så kan det inte vara annat än galet nöjd. Allt det här som kommer nu är någon form av bonus. Men man tänker ju att en kvartsfinal, ska man ta sig vidare nu i matcherna mot Karlskoga, så man uppnår en kvartsfinal. Det ökar ju sensationsvärdet ytterligare. Och frågan är vad det gör med spelarna. För jag tänker också att det får ju Kalmar finna sig i, att det finns klubbar högre upp i näringskedjan som hård bevakar de här gossarna. Inte bara SHL utan även toppallsvenska klubbar. Och som säkert kommer försöka lägga fingrarna på dem. Så att det kommer vara en utmaning att hitta rätt en gång till.
Precis. Och med den kommentaren du säger där, vad tror du om vår nummer 11? Är han mogen för SHL-spel?
Om du talar om för mig vem som är nummer 11?
Ja, Theo Sheridis.
Bra. Jag är nummerblind, eller på att säga. Så att jag kan svara på någon annan. Nej då, han hade jag koll på. Jag är ganska övertygad om att, och det vet jag också i något fall, att det har varit uppe till diskussion. Att det finns SHL-klubbar som har liksom resonerat kring honom, och jag har fått frågor kring hans prestationer. Sen om det leder till ett steg till, det vet jag inte. Men jag tänker så här, hans offensiva uppsidor är så pass starka, och jag tycker att hans hyfsade utveckling defensivt gör ändå att jag tänker mig att han är, han besitter en spelförmåga, ett spelsinne. Och det är en sån grundläggande egenskap om du ska in i ett annat tänk, att du kan förstå hockeyn och läsa och värdera. Och det tror jag liksom är rimligt med honom. Sen tror jag kanske att med det så kvävs ju såklart lite av det offensiva spelet. Och jag tror inte att om du skulle placera honom i fantasin i ett SM-slutspel med början i nästa vecka, så tror jag inte att det skulle resultera i absolut succé. Det tror jag inte. Men det skulle vara ett intressant projekt.
Mm. Nej, men det kan ju också vara en sån som är, det skulle ju också, precis som Kalmar kanske, men ta ett SHL-lag, en vad säger man, en chansvärvning, att men, det här kanske ska vara som bäst efter jul. Mm. Så tittar du på vad du kan få mot vad du betalar, så kan det ju bli en jättesuccé.
Så är det ju, och där tror jag att det är ju till hans fördel. Mm. Jag vet inte vad han tjänar, men jag misstänker att det inte är särskilt mycket pengar om vi börjar jämföra med vad SHL-lagen betalar för betydligt mer mediokra och gråa hockeyspelare. Så att där har du en viktig poäng, det är en relativt billig chansning. Plus att jag vet att, känner jag inte Tim överhuvudtaget personligen, men jag har haft många nordamerikanska spelare genom åren och vet att de är mycket mer benägna att hoppa på a new challenge. It's a great city and a great group of guys. I enjoy it in Skellefteå or in Modo or Mora or wherever I go. Så är det liksom lite mer wow. Men för hade det varit en svensk spelare som hade gjort den här resan, så hade jag säkert mer tänkt så här att, ja men ta ett år till i Kalmar. Mm. Se till att du liksom, en fluga gör ju ingen sommar. Nej. Ibland behöver du två säsonger för att bevisa. Sen säger jag så här, jag är jättenyfiken på att se ganska många spelare, men eftersom vi pratar team nu, i de här slutspelsmatcherna. Jag vet inte hans fysiska status. Är han tillbaka i spel? Vet ni det?
Det vet vi inte.
Ja, vi fick inte någon rapport om att han tränar idag i alla fall.
Mm, mm.
Han var ju inte med mot Djurgården.
Nej, han var inte med mot Djurgården. Däremot var hans far med, Bob, i tv-sändningen där med Kajsa hade ett powerbreak med honom. Men det är klart att chanserna till bra resultat ökar ju när han spelar. Men jag tänker att förutsätter vi att han spelar, vi börjar med att det skulle kunna vara tre spännande matcher där. Och skulle det kunna bli en kvartsfinal, om vi börjar där, så är det ju då, det ska vara klart för oss att många SHL-klubbar värderar spelare i skarpa lägen. Det är inte så mycket en oktoberkväll, utan det är i tuffa matcher så som slutspel, om man är kar för sin hatt.
Mm. Ja, jag förstår.
Men om jag skjuter från höften lite då, det får man kanske gärna kalla bra. Men är inte han egentligen som jord för att typ gå till Skellefteå?
Jo, kanske var en anledning till att jag sa Skellefteå. Lite grann så att det ska finnas ett yttre skal. Det här gör vi. Mm. Det här gör alla, oavsett om du är amerikan eller kanadik eller från Brasilien eller från Sverige. Det här gör alla. Men innanför det där hårda skalet så finns ett utrymme för att vara väldigt spetsig på ditt område och att du kompenseras då av någon du spelar tillsammans med. Marcus Eriksson, som sägs vara klar för Skellefteå, är ju också en sån spelare som jag tror att i den miljön kan få göra sin grej. För det är det handlar om. Det sista man ska göra med den typen av spelare är att skala bort den absoluta spetsen. För då blir det ju inte så mycket kvar.
Det ska bli fantastiskt kul att se, om det nu är sant att han ska till Skellefteå. Är han 38 eller 39?
Ja, han fyller 39 år i augusti, tror jag.
Ja.
Vilket är... Ja, det är fantastiskt, och det vi ska komma ihåg med det är också att det öppnar upp, det har ju varit någon slags tabu. Vi börjar ifrågasätta äldre spelare. Jag har själv stått och sagt om Kim Strömberg, som är i ert Kalmar, att för det första så trodde jag inte att han var så gammal som han var förrän jag skulle prata om honom första gången. Jag trodde nog att han var 3-4 år yngre. Men Att vi har väldigt viktiga äldre spelare idag som fyller en funktion. Och då menar inte jag att de är goa gubbar i omklädningsrummet och bjuder på lagfest, utan att de också levererar. Och då tycker jag att det är rätt fräckt om man nu tar en blivande 39-åring till SHL.
Verkligen. Jag tycker det är uppfriskande. Mer sånt. Jag gillar det. Skarpt. Får vi se om han blir lagkompis med Tim eller om Tim blir kvar här i Kalmar.
Ja. Nej, men jag, det var faktiskt när du sa Skellefteå så började jag tänka på SHL-lagen och du liksom tänkte jag att ja.
Men om vi lämnar
tanken som ploppar upp i huvudet bara.
Ja, om vi lämnar Tim Theo Charadis och vi har pratat lite grann om säsongen som har gått. Hur Kalmar HC har överraskat dig, hur spelet har utvecklats lite granna över säsongen, Daniel Stolts arbete med att bygga vidare på det här laget, kompletterade, förändrade längs med resans gång. Men nu står vi inför ett slutspel och vi kommer möta Karlskoga som av lite tradition känns som tunga, gruffiga, byggda för att spela slutspelshockey. Vad tror du om den här matchserien? Vad tror du vi kan förvänta oss?
Jag är väldigt spänd på den av två skäl. Karlskoga, om vi kort ska beröra dem, så hade ju de en fasansfullt svag start som har stämplat den här säsongen. Det blir ju så. Sen ska vi komma ihåg att, nu rycker jag något ur hatten lite grann, men jag skulle säga att de är topp tre lag de senaste 25 omgångarna, om inte till och med tvåa. Det vet jag rent poängmässigt var det de senaste 20 här för en tid sedan. Så att de har gjort ett lyft, en resa, och jag tror att de har gått från att känna sig idiotförklarade, klappkassa, usla och oförmögna till att spela hockey till att plötsligt vara ett ganska hett lag. Mm. Och det är ju vad som kan hända om du samlar kraft i besvärligheternas tid. Sen har ju de en fin tradition. Dock ska sägas att Mikael Dagen Eriksson, som jag jobbar tätt tillsammans med, den här bilden av att man är tuff och svår att spela och elakad, det var ju på hans tid. Det var förr i tiden. Det var med Termell och det var med Wessner och grabbarna när det var på riktigt plågsamt att vara där. Det har ju försvunnit lite grann. Däremot så ska man komma ihåg att tradition och historia har påverkan. Och de har varit i det här läget förr och de har gjort goda resultat med kniven mot strupen. Så att, och de har dessutom vuxit och jag tycker de har spelare som de har en bra målvaktssida. De har den här Eskil Backe Olsen, norska spelaren, som har varit väldigt bra. De har Plato, de har en backsida som är rätt genuin. Så att det är en knivig utmaning för Kalmar. Men jag tror att nyckeln ligger i att vinna match 1.
Mm. Ja, det ska bli väldigt, väldigt, väldigt spännande att se den matchen imorgon. Mackan, du är på väg hit till Kalmar imorgon eftermiddag för att se den. Och
jag men är det inte lite så, Fredrik, att det mentala kan handla om att säga att Kalmar vinner match 1, så kan det också bli lite stressigt för Bofors, säger jag, Karlskoga, förlåt. Nej, men det här liksom att det här nu när man har gjort om spelsystemet, att du spelar på det här sättet, så det kan vara en fördel att vinna första matchen för att det kan bli lite stressigt för det bättre laget egentligen tabellmässigt.
Ja, men så är det. Och den här diskussionen hade vi faktiskt i slutet på förra säsongen. Och jag gissar att vi även den här säsongen kommer säga samma sak. Jag förstår varför man gör så här. Det har med ekonomi att göra. Att man lägger två liksom, dagar efter varann om det blir då match 2 och 3. Men precis som ni säger, lyckas man stjäla första matchen, då innebär det att Karlskoga i det här fallet ska vinna 2 raka hemma. Och det gör ett Kalmar då, vi ponerar att det ser ut så, som inte... Jag ska inte säga att de är lugna match 2, men de har åtminstone inte det här påslaget att det kan ta slut för oss idag. Nej. För det lever man under och det gör någonting med en grupp. Jag har själv stått i sådana lägen när man känner att allting man gör är skakigt och nervös. Så att, där tror jag att nyckeln är. Sen är det, tror jag man ska ha klart för sig, och det kommer säkert kalmariterna och supportarna runt Kalmar att känna att det kommer se lite annorlunda ut. Hockeyn tenderar att förändras när det blir slutspel. Och jag tycker faktiskt att, jag var helt ärlig, så de här sista matcherna i grundserien var förvånansvärt trötta. Jag tyckte att den Kalmar-Djurgården är en ganska blek tillställning. Vi fick jobba hårt med den sändningen för att få det att låta som att det var en hejdundrande kväll. För det var det inte, och det måste man våga erkänna ibland. Men om det är någon tröst så var det lika illa. Ja, var det AIK Västerås jag gjorde med någon match kvar, eller vi var uppe i Umeå här i mot AIK där Björklund var bleka och inte det fysiska, så att det kommer vara tigrar som ger sig ut på isen måndag kväll.
Och Karlskoga är ju extra kända för det, och jag brukar ju säga om att det finns en regelbok på försäsongen och så finns det en regelbok i grundserien, och sen nu skiter vi i regelboken, nu är det fria regler.
Ja, och jag säger så här, jag ställde faktiskt den frågan till domarchefen i var gäst hos oss i en paus här nyligen. Om det är två skilda böcker. Jag vet ju att det inte är det, men jag frågade för att provocera, och han sa att nej, det är det såklart inte. Men vi följer pulsen i matcherna. Och någonstans, jag kommer inte ihåg, jag citerar inte honom rakt av där, men jag tyckte jag såg på hans blick och mellan raderna på vad han sa, att, och jag köper det, att det ska öka i intensitet, och så länge det är fair åt båda håll och att det inte handlar om spelförstörande moment, utan man kanske ska förstå att alla har lite mer påslag av vad det nu må vara, stress eller lycka, som gör att man är lite mer förbannad. Vi märker med media, nu är det liksom slutlekt för oss, vi får aldrig något svar hur vidare det är med skador, vi får aldrig någon som ställer sig, eller få i alla fall, som står och skrattar i en studio. Det är liksom en helt annan mask på, och det är ju en del av slutspelets ingrediens, och det är ju, jag tycker att det är härligt.
Ja, helt underbart. Helt underbart.
De flesta frågorna som vi har bett våra lyssnare att ta in, vi väver in dem lite här. Ja. Och då är, jag tycker att den här är ganska bra. När det blir slutspelstider, saknar du inte tränaryrket då?
Jo, jag gör det. Jag gör det. Det är något väldigt speciellt med den här tiden. Och som jag sa i fredags här, så när vi var i Kalmar, så var det ju en galet vacker vårdag. Alla jag pratade med, jag stod i Kalmars bås där en och en halv timme innan match eller någonting, när vi hade hållit på i studion där det ska fixas, och då satt det några av spelarna där som jag var bort och pratade med, och jag såg hur det lyste i ögonen. Och det var inte bara det att det var fredag och match mot Djurgården, utan det var vetskap att slutspelet kommer, att solen sken. Det är inte ofta jag står med hockeyspelare och pratar väder, men vi gjorde det då för att det är någonting med pulsen i det där, och som tränare så går du in i en bubbla som är fenomenal. Men det sköna med att inte vara tränare, det är att när matchen är slut, då är jag klar. Då kan jag konstatera att de här var lite bättre än vad de var idag. Åker vi taxi till hotellet, hur 17 ska vi hinna till Umeå imorgon? Vilka plan går, då är det praktiska grejer. Det är inte mitt fel att vi förlorar, det är inte jag som ska vara ödmjuk när vi råkar vinna. Och allt det där som kommer. Men det finns plus och minus med att vara tränare, så kan jag uttrycka det.
Du saknar tränaryrket mer nu när det luktar slutspel än en onsdag i november.
Det ska gudarna veta.
Fint. Vad ligger det mer i den där? Vad ligger det mer i frågelådan, Mackan? Vi har ju fått en del frågor från lyssnare.
Ja, men jag tror vi har vägt in mycket. Mycket handlar ju om spelare. Och ja. Vi har fått väldigt, väldigt mycket frågor om år två. Jag tittar lite samtidigt här. Det är en som vill ha oddsen. Procentuellt Karlskrona, Karlskrona, nu har jag fel på det igen, Karlskoga mot Kalmar.
Ja, men då säger jag att det är 60-40 fördel Karlskoga. Men är det något lag som är vana med att leva med dåliga odds, så är det ju Kalmar med tanke på den här säsongen. Men jag ser det till att 52 omgångar inte ljuger, och jag tittar också lite grann på Karlskogas skjuts. Men låt mig bara tillägga en sak som jag glömde säga med år två, som är på den positiva sidan, och det är ju det att Kalmars framgångar den här säsongen har ju, det ger ju ett eko, vilket innebär att vi rapporterar mer i media, det blir mer uppmärksammat, och då är det också mer relevant för bra spelare att se Kalmar som ett alternativ och en klubb att spela i. Och jag tycker hela inramningen med arenan, trycket som är på matcherna, Kalmar är en fin stad. Det går liksom att lägga många bra saker i korgen. Men den viktigaste för spelare som skulle vara bra för Kalmar är att man vill vara med i racet. Man vill att det ska vara en hockey som är tilltalande att spela, som gör att jag kommer vara bra. För så självisk ska man kanske också vara som spelare. Så att det är ju gynnsamt år två när år ett har varit bra.
Jag förstår. Och du var ändå inne lite på det här, men det är också en fråga. Vad tycker du om stämningen i hatten, de matcherna du har varit på plats?
Nu ska jag dra en kort historia. När jag var tränare i Oskarshamn så mötte vi Malmö i en träningsmatch i Iffehallen.
Mm. Ah.
Det var en riktig rövarmatch med massa slagsmål och jag tror fan att det var avstängningar i en ganska antik hall. Sen flyttade jag från Oskarshamn och hade inte varit i den här nya hatten för en första matchen vi gjorde där med studio, vilket var mot Nybro, ett tredje derbyt. Och oerhört imponerad. Den är perfekt i storlek. Jag tycker om doften där inne, det är rent och fräscht. Jag har aldrig sett så mycket funktionärer någonsin i en ishall som jag har sett i Kalmar. Och jag upplever att det är bra drag. Och jag sa faktiskt så sent som i fredags att det blir väldigt snygga tv-bilder. Och det är sånt där som, det gör ju inte jag. Vi har ju oerhört skickligt folk som sitter i Stockholm och i bussen utanför och gör sånt där. Men den är liksom, det blir nära, det blir färgrikt, det ser väldigt proffsigt ut. Så att helhetsupplevelsen är väldigt skön och det tror jag också är en faktor för Kalmars prestationer hockeymässigt. När man får den här, tänk hur svårt det måste vara att spela i Västervik. Mm. Eller i Tingsryd. Där du kanske har sämre faciliteter, du har inte publiken med dig på samma sätt för att det blir inte lika samma tryck. Så att där har man en stor fördel.
Nej, och nu säger du ganska, vi hade ju Jakob Lundqvist i Brynäs med i podden här i höstas. Så de hade ju spelat mot, jag tror det var Tingsryd på onsdagen och skulle möta Kalmar på fredagen. De hade ju pratat på riktigt i bussen så här, vad möts vi av nu? Alltså så här liksom att han sa att han var helt chockad när han kom in liksom. Att det var ju liksom, det var SHL-nivå på omklädningsrummet liksom. Och det var det inte när vi var på onsdagen.
Nej, men så är det. Jag drar en jämförelse. Nu är ju Kalmar Hattstory finare än BG i Oskarshamn när jag var där. Men det finns likheter i det här komprimerade, ganska nära isen, som gör att trycket liksom, det går ner mot isen och båsen. Och kommer du då halvjäsande som borta stjärna och in på en skridsko så kommer du få ett helvete. Det gör någonting med temperaturen i det, så att det ska man faktiskt inte underskatta. Det är en faktor.
Ja, nej, den är absolut väldigt, väldigt, väldigt bra och en god förutsättning för en fortsatt hockeyallsvensk resa för Kalmar HC. Och Kalmar HC själva känner ju att de är ju kanske till och med så att de har år ett vuxit ur den. Man ska givetvis ge det år två, förhoppningsvis tre, fyra och fem också innan man kan dra riktiga växlar på om man har vuxit ur den eller ej. Men jag vet att det finns planer redan på hur man eventuellt skulle kunna göra mera med hatten. Men visst är den bra?
Lyfta hatten på hatten kanske.
Lyfta hatten på hatten kanske, ja.
Men det har de väl sagt, den ska väl vara byggd för att de ska kunna lyfta taket och få in 1000 personer till. Alltså smidigt är det såklart inte, men att det liksom ska inte vara ett jätteprojekt för att kunna bygga ut den med 1000 personer till.
Nej, men det låter ju vettigt. Jag ska säga Östersund, jag vet inte om ni har varit på plats i den arenan. Men den är också relativt ny och i mina ögon alldeles lagom och perfekt. Det är kanske inte samma publika tryck som Kalmar lyckas uppnå, men det har ju lite med framgångarna att göra. Men det är en... Nu ska jag inte låta som någon arrogant tv-expert som ska stå i kostym och tycka att det är kallt eller så, utan det har mer med känslan och intrycken, och där är det bra. Det enda jag har att anmärka på är de förbannade parkeringarna som man inte får stå fritt på. Utan det var svårt att parkera. När vi kom ut efter matchen i fredags, när vi på väg ut, så säger Daggen, för han hade hyrbilen, helvete, jag har inte stoppat in någonting. Nu har vi åkt på en parkeringsbot och vi skulle ta oss en öl och fira att grundserien var slut. Men när vi kommer ut så hade han inte fått någon bot, så att han fick bjuda på öl istället.
Mackan fick bot första gången han var i hatten. Mm.
Du ser. Jag vet hur det är. Ja. Men det är egentligen de flesta frågorna som jag sa har vi egentligen vävt in. Men vi har en som vi inte har vävt in, den sista frågan egentligen då. Enligt dig, vilken har varit säsongens bästa match under grundserien?
Med Kalmar eller generellt?
Nej, det står faktiskt i Hockeyallsvenskan. Så jag tror att du får
Först kopplar jag ihop det lite med, jag tyckte att den matchen, om jag ska beröra en Kalmar-match med studion, så var det den man vann i Nybro. Var det första derbyt?
Ja, tre.
Det var en fin hockeymatch med bra tryck och jag tycker att Kalmar var så där härligt spetsiga. Men jag har ett svagt minne så jag ska försöka verka fram. I nutid så var det imponerande att se AIK vinna med 5-0 mot Björklöven borta så sent som i den 51:a omgången. Den var väldigt, väldigt bra. Sen har vi haft något kanske Stockholms derby som jag tycker har varit bra, men jag skulle nog säga att det är Brynäs-Björklöven tidigt i höstas, en superfredag där Björklöven vann med 2-0. Det var en högklassig hockeymatch tycker jag.
Ja, men du som är expert Jag har stuckit ut näsan och sagt att jag tror att AIK går upp. Vilka tror du går upp?
Jag har sagt Brynäs från början. Och jag tänker att jag ska inte vara så feg så att jag ändrar mig. Men jag är benägen att säga så här för att ge dig lite glädje så här på kvällen. AIK har övertygat på mig senaste tiden. Och jag tycker att deras sätt att spela på det tunga, fysiska, tuffa, intensiva kommer vara jobbigt att spela emot. Frågan är bara om inte det, om man orkar hålla det hela vägen fram till en eventuell finalserie, om det skulle vara så, mot Brynäs, då tror jag att Brynäs liksom långa bänk och liksom breda spektra kommer kunna fälla avgörande. Men jag säger också, bara för att få sprida lite till, ett Djurgården har jag sett stundtals vara väldigt cyniska och tydliga i sitt sätt att spela på. Södertälje är kanske det enhetligt bästa laget jag har sett. Och sen är det Björklöven som inte alls har fått till det, men som besitter en offensiv spets som är ruggig.
Ja, men det känns ju som att slutspelet kommer bli ruskigt intressant i Allsvenskan i år.
Oerhört nyfiken på det. Jag vet för egen del, eftersom vi sänder så mycket det nästan till är möjligt. Allt sänds ju, men jag tänker alltså med studio där vi är på plats, så kommer det vara ett ohyggligt resande. Men det ser inte som ett problem, för jag kommer få uppleva väldigt många härliga hockeymatcher, och det ser jag fram emot.
Underbart, och vi hoppas att du kommer tillbaka till hatten. Det blir inte nu på måndag, men vi hoppas ju att Kalmar HC går långt och att du får anledning att komma tillbaka till hatten. I sådana fall så kommer vi att heja på dig, Fredrik.
Ni är så välkomna så.
Härligt. Du, stort, stort tack för att du tog dig tiden att vara med oss en söndagkväll så här. Snacka ner grundserien och snacka upp slutspelet lite granna. Lycka till i slutspelet. Enjoy, njut av den fina hockeyn du kommer få se där från ringside.
Tack och detsamma.
Härligt. Ha det gott. I varje slag vi känner den röda glöden i våra hjärtan brinner för allt som ska ske, för allt som vi gjort och för allt som vi är, för vårt KHC.
Podden om Kalmar HC görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar HC. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar HC.